Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Hej, Hasse Brontén här, och du lyssnar på Snutsnack, podden där vi får höra polisernas historier direkt från källan. Ja, det är historier som oftast inte kan hittas i kvällspressen, men ibland är det sådana som tidningarna tycker det är värt att skriva om, och då rör det sig inte sällan om grova brott eller om någon polis har gjort bort sig på ett eller annat sätt. Då brukar de skriva också. Här i Snutsnack får du kunskap om de små händelserna, de stora händelserna och de som finns mitt emellan, direkt från poliserna själva. Ja, hur var det till exempel att börja på polisskolan 1962? Snart ska du få lyssna på min gäst Sven, som startade sin polisutbildning just då. Glöm inte att komma in i Snutsnacks gemenskap på Facebook. Och det gör du helt enkelt genom att du gillar vår sida där. Snutsnacks vattenflaska eller mugg kan du beställa på snutsnack.nu. Okej, nu ska vi dra igång avsnittet med den gäst som började läsa till polis redan 1962, nämligen Sven. Och oavsett om du är gammal eller ung, var försiktig där ute och ta hand om varandra.
13-10-570 kom. 13-10-Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det.
Ja, hjärtligt välkommen till Snutsnack, Sven.
Tack för det.
Eller välkommen och välkommen. Vi sitter ju faktiskt hemma hos dig i Hälsingland.
Ja, det gör vi.
Och av en ganska udda anledning får man väl säga. Det är nämligen så att man spelar in en liten skräckfilm här på din gård.
Ja.
Och jag är en av skådespelarna i den här. Och sen ja. Så visar sig att du har jobbat som polis.
Det har jag gjort, ja.
Så då passar jag på att ha med dig som gäst i min podd.
Trevligt.
Ja. Men när jobbade du som polis?
Jag började i Stockholm 1962. Egentligen är jag antagen i december 61.
Okay.
Två veckor före årsskiftet fick jag besked att jag skulle få börja. Och att det blev så. Man tror att man väljer bana. Eller man säger att ödet avgör eller vad det är för någonting, men i mitt fall så berodde det på att jag hade gjort militärtjänst som militärpolis på K3 i Skövde, tillhörde KA5 i Härnösand. Det var alltså marinpolis. Fast jag aldrig varit på en båt i hela mitt liv, ingen militärbåt i alla fall, men då tillhörde jag KA5. Och när jag hade muckat i oktober 61, så var jag uttagen till en FN-kontingent i Kongo. Aha. Som gruppchef, och skulle tacka ja för att åka på en utbildning i två veckor i Strängnäs. Men den vecka jag skulle tacka ja, då blev Hammarskjölds plan nedskjutet, eller vad som hände i Kongo. Det var ju fullt inbördeskrig.
Just det.
Så jag tänkte att jag väntar till att ta en senare kontingent. Jag väntar fortfarande.
Det blev inget Kongo.
Nej, det blev inget Kongo. Och det är jag tacksam för.
Är det?
På ett sätt, därför att jag på 80-talet träffade jag en kille som var lika gammal. Kom vi underfund med och började prata om allt möjligt. Och han berättade då att han hade varit i Kongo 61, 62. Och han hade ett minne som han kunde plocka fram precis när som helst. Det var liklukten.
Okay.
För att de ruttnar ju väldigt fort, kropparna där, i den värmen.
Just det.
Och han var nog lite alkoholskadad också. Han var märkt av sin resa ner till Kongo. Okay. Det förstod jag. Så att jag är glad att det inte blev så. Så när jag då kom hem till Hälsingland så funderade jag, vad ska jag göra nu då?
För du är uppvuxen här i Hälsingland?
Jag är uppvuxen här i den här byn i Skog i Stråkära, ja.
Mm.
Jag hade ju vissa planer. Jag skulle helst ha blivit jägmästare. Mm. För min far, han var förman hos skogsbolaget här. Och jag såg när jägmästaren kom då med spetsbyxor och ridstövlar och gevär. Det såg väldigt trevligt ut.
Oh.
Så jag hade gått någon kurs tidigare i skogsmatematik. Men jag kom underfund med att matematik och jag själv, vi var inte alls överens. Mm, okay. Så att istället blev det att jag helt enkelt sökte till Stockholmspolisen. Hade väl bra militärbetyg.
Kom in.
Kom in direkt. Det var inget snack om det. Så jag som en lantis efter utbildningen då, som då, det polisskolan låg ju vid Fridhemsplan.
Uh-huh.
I samma byggnad som SMHI. Och efter 6 månaders utbildning, för det var inte längre på den tiden.
Det var bara 6 månader?
6 månader.
Oj. Kom du ihåg vad ni gjorde på under de här 6 månaderna då?
Förlåt?
Kom du ihåg vad ni gjorde under de här 6 månaderna? Var det både blandat teori och
det var blandat, det var, men det var ju mycket teori.
Uh-huh.
Så att det var ju mycket, ja, lagstiftningen var ju väldigt viktig naturligtvis. Men även då hur man skulle rita in en trafik. Olycka, bilarnas läge och allt sånt där. Det gjorde vi ner på Fridhemsgatan.
Mm-hmm.
Ner mot vattnet. Så det var ganska speciellt.
Hur var det att komma, som då du säger själv, använde själv ordet lantis, men hur var det att komma till Stockholm liksom då?
Jag hade ju varit i Stockholm någon enstaka gång som privatperson. Bland annat så var vi då, min militärpolisskvadron var ju uppe i Stockholm. Vi åkte från Skövde med buss och för att vi skulle lära oss att dirigera trafik i stadsmiljö.
Mm.
Och då fick man stå vid en panel för att trycka på knappar för att kunna stoppa trafiken med trafikljus. Ja, det var fantastiskt. Alltså hur det har utvecklats från egentligen ingenting till hur det ser ut idag.
Ja, just det.
Så att det var mycket teori naturligtvis.
Mm.
Så fick man lära sig då det här med att ta fingeravtryck och så vidare med dåtidens utrustning. Sånt där gjorde det, men det, sedan fick jag då, när det var klart då, i juni 62 sattes jag som knappt kände till Stockholm och framförallt inte kunde peka ut var platser och gator låg någonstans, i en polisuniform. Och fick börja då vid Nikolaj polisstation som ligger i Gamla stan. Låg i Gamla stan i mycket risiga lokaler.
Var i Gamla stan låg den?
I närheten av Tyska kyrkan.
Ja.
Mm. Det är nästan granne med Tyska kyrkan.
Där är jag döpt i Tyska kyrkan.
Ja. Så där fick jag börja. Och fick jag då börja med att jag kanske hade någon äldre kollega med. Men ibland fick jag då gå ensam ner till Slussen, till Gula gången och Blå gången och de hette.
Mm.
Och hämta fyllon.
Men hur hämtade man fyllon själv då?
Man tog dem i hampan. Enkelt. De följde ju med.
De följde med?
Ja. Det var ingen som vågade säga emot en polis på den tiden eller göra motstånd. Ja, i vissa lägen gjorde de det om det var kraftigt påverkade.
Mm.
Men på den tiden var det ju bara fyllgubbar.
Mm.
Det fanns ju ingen blandmissbrukare.
Så narkotika fanns inte då när du började?
Nej.
Ingenting?
Fanns inte. Vi har inte ett snack om narkotika. Jag vet att jag träffade den, som jag förstår, enda civilspanaren på knarksidan som jobbade på Klara. Ja, det är Klara polisstation, låg ju mitt emot Nalen nästan.
Ja, just det.
Och den, det var en känd figur, det är Bert Klam. Och han var den enda civila knarkspanaren i Stockholm.
Och vad spanade han på då, om det inte fanns?
Ja, det började komma ut knark på gatan. Ah, okay. För det var ju så att säga en drog, innedrog inomhus. Och oftast bland artister, musiker. Och de som kom med influenser då från USA och andra ställen.
Just det.
Så att på det sättet så...
Men ni hade ingen utbildning? Kommer du ihåg att ni hade utbildning kring det när ni gick på skolan och sådär?
Nej.
Nej,
det talades inte om knark.
Nej.
Överhuvudtaget. Vi var helt rudis när det gällde kunskaper om knark.
Ja.
Så att vi visste ingenting.
Men vad var dina främsta arbetsuppgifter? Så du gick ner och hämtade...
Ja, det var ju att det var ju ordningspatrullering.
Ja.
Så man gick ute på gatorna. Och oftast på vardagmorgnar klockan 9 skulle man befinna sig uppe vid Stortorget i Gamla stan. För att där fanns det då en öl- och vinsystembutik. Och då skulle man ju kolla att inte det var några fyllon som skulle in där.
Okej.
Så man någon slags, var man någon slags väktare där samtidigt. Man gjorde en koll i alla fall.
Oh.
Och sedan var det då trafikdirigering på morgnarna. Och det kunde vara tufft. Jag minns i till exempel november månad. Jag stod vid riksdagshuset och dirigerade trafik när det var disigt, dimmigt och med dåtidens avgaser mellan 7 och 9 på morgonen. Då hade man huvudvärk efter 2 timmar.
Oh,
och då var vi 6 stycken, tror jag, vi tog 2, 2, 2, 2 med avstånd då, så att vi kunde... dirigera och kunde vi hade ögonkontakter, kunde stoppa varandra. Nu är det den bilens eller den gatans tur att komma fram. Aha. Så att så stod och dirigerade trafiken på.
För det fanns inga rödljus där då?
Nej, inte, nej. Så då var vi rödljus. Och så visade grönt ibland. Så jag var fena på att dirigera trafik.
Ah.
Ställ mig ute på vägen, jag lovar dig att jag fixar det där som du kan se då från till exempel Nordkorea eller andra sådana militära stater.
Just det, de stora...
Ja, jag kan alla de där tecknen och jag kan svänga mig och sådär. Ja, så det fick jag verkligen lära mig.
Men jag tänkte på radioapparater och sådär då?
Ja, det var sådana som fanns inomhus där man lyssnade på musik eller... Det fanns ju inte...
Ni hade inga radiokommunikation?
Nej.
Ingenting?
Nej.
Men hur om du ingrep mot någon då? Vad gjorde du då? Om du såg någon i Gamla stan?
Jag har inget minne riktigt om att jag råkade in och bryderi. Jag var en gång på Vasagatan.
Mm.
När jag och en kollega patrullerade en... Ja, låt oss säga att det var en fredagkväll. Så skulle vi omhänderta en berusad person.
Mm.
Och han var ganska storvuxen.
Var det inte så, låt mig ställa en fråga däremellan, att det faktiskt var olagligt att vara berusad på den tiden?
Ja,
det var inte.
Det var straffbart.
Det var straffbart.
Ja, så att det hade de fått på sig ett antal fyllor så fick de böter. Kunde de inte betala böterna fick de sitta av det 14 dagar eller en månad i värsta fall. Så att det var ju det största problemet var ju fyllgubbar.
Oh.
Och vissa fylldetanter också. Jo, den här på Vasagatan.
Oh.
Han gjorde motstånd. Han var stark, väldigt stark. Och vi i och för sig var ju väl tränade också. Men han fick omkull min kollega och tog stryptag med kollegans slips. På den tiden var det riktiga slipsar som det gick runt hela halsen.
Inte de här med kardborre?
Nej, inte med kardborre som du kan slita av.
Mm.
Utan, och då fick jag fram min batong. Och vi hade ju fått de här vita batongerna då. Det var enda vi hade.
Mm. Vi
hade ingenting annat än vita batonger. Och vi hade inga handfängsel eller vapen, utan det var en vit batong. Och jag slog den där killen på överarmarna till dess att armarna liksom dompnade bort på honom. Oj. Då släppte han taget. Det visade sig senare att det var en gammal boxare från BK Örnen. Så att det var ju ingen dålig bit vi tog hand om. Och så småningom kom det en radiobil. Hur den kom dit kom jag inte ihåg. Därför att det fanns ju ingen kommunikation där heller just. Om den fanns så var den väldigt risig. Och det var ju också så att vi samarbetade rätt mycket med taxi. Och de hade kommunikationer så att de kunde fixa då så att de kunde larma en polisbil.
Det är ju intressant att taxibilarna i Stockholm hade radiokommunikation innan polisen.
Ja, ja det var det faktiskt.
Det är väldigt konstigt att det går i den ordningen.
Ja, ja ibland fick man sitta då på larmcentralen som låg uppe på Agnegatan eller Bergsgatan på Kungsholmen. Och där sattes man utan utbildning. Inte 17 kunde jag fixa det. Så vet, en gammal telefonväxel där du stoppar i sådana här stroppar.
Ja.
Och det skulle jag göra utan utbildning. Alltså, jag är helt säker på att jag missade många larm. Vi fick ingen utbildning på det. Vi bara sattes där. Amen. Unga killar från piketen. För vi var ju en piketgrupp också.
Ja. Men om vi går tillbaka till den här, jag tänker vi ska gå tillbaka till den här killen på Vasagatan.
Ja.
Du berättade att du slog honom på överarmarna tills han domnade av där.
Mm.
Hur var våldsanvändningen på din tid? Hur våldsamma var ni poliser då på den tiden? Man pratade om att förr i tiden så misshandlade man folk hela tiden. Och så.
Nej, det var övervåld förekom inte hos oss.
Gjorde du inte det?
Nej. Det blev jag varse långt senare, i början på 80-talet, när jag träffade killar från Norrmalmspolisen som ingick i den så kallade baseballligan.
Ja.
Och det var i samband med att vi var på ett repmöte i det militära. Då träffade jag sådana killar och när de berättade hur de gick fram, det var väl inget annat än övervåld. Det var så starka influenser från USA, vad jag förstår.
Ja.
Så att, men på vår tid förekom det inte någonting sånt.
Så kommer du ihåg att du har sett något övervåld från poliser? Eller? Jag tänker det här batong, det kan ju se illa ut.
Ja, det kan se illa
klart,
ut.
Men det behövdes.
Det såg säkert illa ut när jag slog den där killen. Men jag måste ju rädda min kollega. För han, så att, men jag vet inte ens om han blev åtalad för det. Utan det ingick väl i jobbet bara att man kunde råka illa ut. Mm. Och det var, vi fick en publik på en gång och det var ingen som vågade ingripa eller hjälpa oss. Och de bara stod och tittade på. Kanske tyckte att vi var väldigt dumma mot den där killen.
Mm.
Det vet jag inte, men att på den tiden så var ju hade polisen väldigt stor auktoritet.
Mm.
Som enskild polisman också. För jag kunde ju efter en nattjänstgöring som slutade klockan 1 på natten åka tunnelbana i min uniform. Och med sabel bodde jag i Stureby söder om Stockholm.
Mm. Så du åkte hem i uniform efter jobbet helt enkelt?
Ja, det gjorde jag.
Aha.
Hade uniformen till och från jobbet. För att de sa, det var ju också då en, så att säga, en lugnande effekt på medtrafikanter. Att det fanns en polis. Och det var absolut ingen fara att åka ensam som polis då. Det fanns inte på världskartan att någon skulle attackera dig eller mindre säga någonting olämpligt. Det förekom inte.
Så hur blev du bemött då när du åkte till tunnelbana själv på morgnarna in till jobbet och sådär i uniform?
Ja, de tittade på mig sådär, men att det var ju jag som var auktoriteten där. Så enkelt var det.
Men aldrig att någon kallade dig för snutjävel eller?
Nej. Det är klart, ordet fanns väl kanske, men användes inte så att vi hörde någon gång i alla fall. Ja, det var klart, någon fyllgubbe kunde säga någonting. Det kunde ju hända.
Mm.
Och de kunde göra utfall.
Mm.
Så att, och vi hade ju, det var väl i den 15:e i varje månad, då fick ju fyllgubbarna sin pension.
Okay.
Och då visste vi vad vi hade att göra. Och jag jobbade en tid nere på Rosenlundsgatan på den polisstationen på Söder. Mm. Och vi åkte runt och plockade in fyllgubbar. Och då hade vi plast eller någon liknande i baksätet på bilen. För de där var ju nerpinkade och ibland då hade de ju tedoja och sånt där. Så det luktade ju fruktansvärt av de där. Så vi åkte runt och under broarna och plockade fyllon den 15.
Det låter ju nästan som mer sociala insatser ni gjorde. Att det var mer att hämta folk som var nästan lite utslagna från samhället.
Det var ju de plockade vi in eftersom det var olagligt att vara full, så att säga. Så att det var ingen roligt jobb, det var ett skitjobb.
Men det måste ju ha varit återkommande personer som du träffade om och om igen.
Ja, det var det.
Som du kanske till och med lärde känna med namn.
Ja, det var en del som man kunde med namn. Och det är dags att ta mig igen nu ungefär. Mm. De visste ju det själva, va? Mm. Så att det...
Men fanns det några tankar kring så här rehabilitering, att man körde dem till... Men då var det...
Nej.
Det var brottsligt.
Ja. Det fanns ju Maria-kliniken på Söder vid Mariatorget fanns ju då, men nej. Det var ingenting som vi var involverade i. Nej. Utan vi skulle sköta ordningen bara.
Just det. Det var helt separat från till exempel... låt säga socialtjänst, att man hade någon form av information emellan. Att...
Ja, nej, inte vad jag minns. Nej. Det skulle vara i så fall då de som hade någon slags inre tjänst, om de hade sådana kontakter. Men nej, de där fyllgubbarna levde sitt eget liv på gatan.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer. Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hur trivdes du då som ung kille att komma ner till Stockholm? Och
ja, man sattes i uniformen första gången och fick gå ensam. Det kändes lite pirrigt. Mm. Så fick man en karta så att man skulle kunna visa turister. Mm. För det var ju på sommaren. Visa turister var de skulle gå någon och fråga efter en gata. Och den där kartan var så komplicerad att veckla ut och in, så att bara det var ju konststycke i sig. Och dessutom när inte jag visste var det låg någonstans, ungefär bara. Så att man kände sig ju grön, om man säger så.
Ja.
Så det var ju fantastiskt. Men att det var väl en slags, jag tog det som en utmaning.
Ja.
Jag ska klara av det här.
Men hur kändes det då när du stod i Stockholm och knappt visste vad du skulle peka?
Och man kände sig ju billig. Men jag tänkte, jag gav ju inte upp det där. Jag gjorde efter vad jag kunde. Mm. Ibland fick han att säga att jag inte riktigt visste. Och det låg allt för långt bort. Men jag försökte verkligen. Och försökte även studera kartan så jag kunde memorera.
Mm. Men hur visste du vad du skulle patrullera om du utgick från? Fick du några speciella... rutter att gå till exempel? Om du utgick från Sankt Nikolaj till exempel, hur visste du?
Ja, det var ju mycket vid Slussen och Kornhamnstorg, de områdena, och sen uppe vid Stortorget.
Mm.
Det var ju där du hade ju hela Gamla stan.
Uh-huh.
Men det var ju de två punkterna framförallt som det vi skulle hålla ordning.
Hur många kvinnliga poliser hade du som kollegor på den tiden?
Ingen. Och jag vet att det fanns tydligen någon så kallad polissyster.
Mm.
De som jobbade i uniform uppe på Agnegatan eller då Bergsgatan som jag såg. Men det fanns det ju, började komma några kvinnliga krimmar också. Mm. På polisskolan fanns det en enda tjej som gick, en tjej från Örebro.
Som var kursare med dig då?
Ja.
Kommer du ihåg henne?
Ja.
Hur var hon mottagen då? Kommer du ihåg det?
Med full respekt.
Ja.
Vi satt i samma klassrum. Och hon var som en av oss bara.
Ja.
Så det var absolut inga konstigheter. Hon var, vad jag vet, inte utsatt för några obehag från sina kollegor.
Ja.
Absolut inte.
Hur var stämningen bland er kollegor då som jobbade? Var ni från olika delar av Sverige eller var det mest Stockholm?
Det var det. Det var alltid från Skåne upp till Jämtland, Västerbotten och sådär.
Ja.
Så det var bra stämning.
Mm.
Jag tyckte att jag fick bra hjälp av de äldre som fick in oss i det här. Så att det till exempel var på Norrlandsgatan och åkte runt och kollade med prostituerade.
Mm.
Det var ju en kille, han kände varenda tjej.
Alltså, en kollega,
ja. Och han snackade med dem precis som de kände honom också.
Mm.
Så de hade nästan typ förtroliga samtal och sådär.
Mm.
Så det var så lugnt. Och då var Norrlandsgatan ett populärt ställe för dem.
Okej. Okay. Hade du några tankar då kring vad du ville göra? Du hade ju utexaminerad tänker jag att man kanske bara vill jobba. Men hade du någon vidare tankar kring vad du ville göra inom polisen eller något sånt där senare?
Ja, det var väl att så småningom komma över på krim.
Mm.
Det var väl det fanns för mig. Jag hade ingen större lust att vara kvar. Till exempel att jobba som trafikpolis eller ordningspolis.
Nej.
Utan det var ju bara en tid man skulle gå igenom.
Det var så?
Ja, jag tyckte det själv i alla fall. Jag ville ju gå vidare. Och kanske och läsa vidare kurser och sådär.
Mm. Vad gjorde man som ung kille då, nyutbildad polis i Stockholm på den tiden då? Vad gjorde du? Bodde i Stureby förstår jag.
Ja,
hur bodde du där då?
Förlåt?
Hur bodde du där? Hade du hyrt in det någonstans?
Jag hade hyrt i övervåningen på en villa. Jag och en kollega från Värmland.
Okay.
Så vi delade kök, delade vardagsrum, hade varsitt sovrum.
Hur fungerade det?
Alldeles utmärkt. Vi hade olika arbetstider. Han var lite äldre i tjänst. Så att jag minns inte var han jobbade någonstans just då. Men vi hade olika tjänstgöringstider också. Så att... Ja, jag tyckte det var en härlig tid på ett sätt.
Varför var den härlig då?
Ja, det var ju för landet att komma in till storstan och dessutom ha ett sånt här jobb som jag visste att var respekterat av allmänheten.
Mm.
Och kunde hjälpa allmänheten och de som då kunde komma i trubbel ibland. Nej, jag tyckte det var roligt. Som till exempel varje fredag om jag inte jobbade, då satt man upp sig på en lista. För då skulle man gneta.
Mm.
Man skulle alltså jobba övertid. Och det gjorde man genom att man gick till Allmänna Gränd i Gröna Lund. Och där plockade vi in fyllen. Vi hade ju en egen liten arrest där.
Mm.
Och sedan skulle vi avsluta. Vi fick gå två och två från Gröna Lund och Strandvägen. Och skulle Byggnadsgatan upp och avsluta vid Stureplan, vid Svampen. Och då på den tiden var det ju 62, då var det ju sabel som vi hade i början.
Ja, det sabel istället för batongen.
Ja, sabeln den var ju ganska lång. Så skulle man springa fick man hålla i den så att den kom mellan benen, för då kunde man ju ramla omkull.
Inte så praktiskt men.
Nej, det var väldigt opraktiskt. Och jag använde den bara till att kasta på storråttor i Berzelii park i buskarna.
Vadå, så när du kommer råtta så kastar du?
Ja, vi försökte kasta på råttorna. Jag och kollegan, ingen såg oss. Han lärde mig, han var lite äldre, han var med förut.
Ni kastade sabel på råttor?
Ja.
Träffade ni någon?
Nej, det var svårt att träffa råttor, vi lyckades inte. Och det var stora råttor som sprang där.
Ja.
Och det var så mellan 1 och 2 på natten, vi slutade klockan 2.
Gjorde ni aldrig helnätter så ni jobbade fram till 6-7?
Jo då, det gjorde jag på piketen. Uh-huh. Då fick man ju, då hade man ett rullande schema, så började man, nu minns jag inte, låt oss säga att det var klockan 10 på kvällen till 7 på morgonen. Och sen då kunde det vara det olika pass, nu minns jag inte tiden exakt, men man slutade 1 på natten eller dagtid och slutade 5 på kvällen. Det var riktigt skönt. Mm. Men det här nattpasset hade jag svårigheter med, för att jag hade svårt att sova på dagarna.
Men vad tänker du idag, Sven, när du som började polisskolan 62 har följt med liksom i utvecklingen kring, ja, dels samhällsutvecklingen, men också du har sett liksom polisyrkets utveckling. Vad tänker du som började som polis för så många år sedan?
Ja, det har ju skett en fantastisk utveckling. När jag ser poliser idag och deras utrustning som hänger runt midjan och allting sånt där. Alltså det var ju så främmande för oss överhuvudtaget. Vi var ju enkelt klädda helt enkelt. När man kom bara med en batong. Sedan när jag flyttade norrut så då hade jag ju tjänstepistol.
Ja. Jag tänker idag har de ju också, alla har ju skyddsvästar till exempel. Och det är ju av en anledning. Det är ju kanske inte av den anledningen att man kan åka helt ensam på tunnelbanan som du gjorde. Nej. Utan kanske att man utsätts för mer hotfulla situationer och sånt. Ja.
Det ordet skyddsväst var inte uppfunnet som ord ens 62-63.
Nej.
Utan det fanns ingen utrustning. Utan det var ju bara den där vanliga uniformen och ute och patrullera var det skärmmössan.
Mm.
Och så att i polisbilen då var det ju den där båtmössan.
Vad körde ni för polisbilar då?
Jag tror att det var skever. Det var i alla fall amerikanska bilar. Treväxlade rattväxlar. Och så hade vi en sport. Det var att köra från taxi i 100 knutars backe.
Just det, det är den som går upp mot Fridhemsplan.
Ja, kommer från Bromma och sen upp för Fridhemsplan.
Ja.
Den kallades ju alltid 100 knutars backe.
Ja.
Och där skulle man helst köra från taxin.
Ja.
Och det var ju, ja, det var, gick ju minst 70, alltså upp till 100.
Men var det som en sport då på något sätt?
Ja, det blev det.
Man skulle köra förbi taxibilarna.
Ja. Alltså. Det var ju en rolig grej. Och som sagt, vi hade ju bara de svarta. Det kanske fanns saftblandare på dem, det gjorde det nog. Men några mera var det ju inte.
Stod det polis på sidan?
Nej.
Det gjorde det inte?
Nej, inte de, utan det kom lite senare.
Ja.
Så att det var helt svarta.
Helt svarta bilar?
Ja.
Så ingen kunde identifiera det egentligen som en polisbil, om man inte hade lärt sig då att
nej,
polisen...
Nej, så var det nog, ja. Mm.
Ja.
Den hade vi piketbussar också. Det var den utrustning som fanns.
Men sen var du ju med om då att det kom radioapparater och,
ja,
och tjänstevapen som du berättade, ja, också.
Det var ju först vid förstatligandet 1965 som de här svartvita polisbilarna kom med radiokommunikation och sådär. Då först.
Hur var det då när man fick liksom...
Ja, det var ju härligt att man kunde ropa och få svar från någon från något annanstans. För det, alltså, det fanns ju inte. Som till exempel, jag flyttade så småningom till Hudiksvall och ute och patrullerade. Ofta gick man ensam då. Då fick man ha... då fanns det vissa punkter där det fanns en lampa som lyste rött. När den lyste rött, då måste jag gå in till polisstationen. För då skulle vi nog iväg på en utryckning.
Var satt de här lamporna någonstans?
De satt uppe på låt oss säga, huvudgatorna i stan. Låt oss säga på en 10 meters höjd eller någonting. Uh-huh. Det satt då en lampa alltså över gatan. Så de kunde trycka på inifrån då, då var det dags att då fick man ögonkontakt och se att man verkligen observerade dem där och inte var någon annanstans.
Okej.
Så att, då var det dags att gå in för då var det dags för en utryckning.
Vad kunde det en utryckning bestå av då då?
Ja, det kunde vara en trafikolycka kanske främst, men det kunde även vara inbrott eller rymlingar eller... Mm. Jag var med och tog in rymlingar från Vemyra som är utanför Sollefteå, tror jag, som var ett känt ställe för ett ungdomshem. Och så jag var ju med och plockade hem några sådana i Hudiksvall. Mm.
Du berättade, jag sa, ta gärna med dig en historia, så vi pratades vid igår här, och ta gärna med dig en historia som sticker ut lite grann och sådär, som, ja, gärna en historia som man inte kanske kan höra idag. Och då nämnde du någonting för mig innan här som jag tycker var väldigt roligt, när du hade din privata bil.
Ja, ja, just det. Ja, det var ju så att före 65 så då var man då på landet och på, ja, som polisman, så hade man egen bil och fick då betalt för det kilometer man körde. Jag minns ett tillfälle när jag skulle omhänderta en som hade kört rattfull. Han var ganska ordentligt på fyllan. Mm. Då jobbade jag i Ockelbo. Mm. Satte honom i bilen i min Folka 1200, en bubbla. Satt dem i baksätet. Du sitter och där, sa jag. För nu ska vi åka till Sandviken, som var 4 mil, för att ta blodprov. För det fanns ingen tjänstgörande läkare i Ockelbo just då. Han satt där snällt. Han var större och starkare än vad jag var. Skulle aldrig falla honom in att överhuvudtaget peta på mig en gång. Så jag körde honom ensam fram och tillbaka till Sandviken och tog blodprov.
Du körde tillbaka honom också?
Ja. Vi skulle ju hem båda två.
Oh.
Jag kände honom, han kände ju mig.
Ja, du kände honom också?
Ja, han var granne med mina före detta svärföräldrar. Uppvuxen med min före detta fru. Men det, liksom, det var bara så. Det var inga konstigheter med det. Han erkände ju.
Uh-huh.
Och han fick ju något straff då på någon månad, vad jag förstår.
Men jag tänker en bubbla. Då fick du liksom vika fram sätet och sätta in honom där bak. Uh-huh. Då, för det fanns inga bakdörrar i det.
Nej. Och sen hade jag... Min enda polisiära utrustning var en spade. En stoppspade där det stod polis på.
Just det. Ja, det är roligt. Så du menar, men var du aldrig rädd då när han satt? Du hade ju ändå en omhändertagen i bilen där bak. Var han fängslad då, eller satt han med handfängsel?
Nej. Han satt precis helt normalt. Han visste ju att han hade gjort fel och det, han skulle inte... Hade han varit bråk och stöke, då hade jag inte vågat göra det.
Nej.
Men han kände min auktoritet, så att säga. I form av uniformen ungefär. Var inte mig som person kanske, utan mer uniformen gjorde att han avhöll sig. Många andra avhöll sig från att göra någonting. Mm.
Men jag tänker, det har ju hänt att folk är snälla till en början och kan ändra sig efter en tid.
Ja, det har ju hänt.
Den risken finns ju.
Ja, absolut. Och det är en risk man tog.
Uh-huh.
Men jag har klarat mig under de här åren.
Har du fått stryk någon gång i yrket?
Nej.
Uh-huh.
Brottats har jag väl gjort. Men inte så att jag har råkat illa ut själv.
Uh-huh.
Nej, det har jag har inget minne av att jag har fått något typ blåtira eller någonting sånt där.
Någon tjuvsmäll eller något?
Nej,
sånt.
Jag har klarat mig. En gång när vi är på Roslundsgatan, så under en bro, så skulle jag med ta en fyllde och han anföll mig med kniv. Jag fick ha mig i bältet kvickt som 17, för jag hade, det ingick kanske mer i min militära polisutbildning att hur man skulle göra en närstrid. För att vi fick rycka med närstrid där.
Uh-huh.
Och, så jag använde ju bältet och virade runt min egen handled och slog honom tills att han tappade kniven bara. Det var det över.
Jaha, men det var något som du hade lärt dig i militära, inte hos polisen? Då?
Inte vad jag minns inom polisen, utan närstrid hade vi lärt oss ordentligt i det militära.
Jaha.
Så att jag hade till och med lärt mig hur man ska kunna döda en person med händerna bara.
Men det låter lite som att polisens utbildning på den tiden var något bristfällig.
Det kan man väl lugnt säga. Det gäller de praktiska tillämpningarna utav teorin, så var det ju klara brister. Vi sattes på gatan bara efter den teorin i praktiken, ja.
Uh-huh.
Så att det fanns ju ingenting annat. Vi gick på gym på måndagar och torsdagar tror jag var för en avdankad major som körde med oss. Men det var ju vanliga gymövningar, det var inget annat. Inte så att vi till exempel lärde oss att det här med att du kastar folk och sådär och man håller
och
på.
Grepp och sånt.
Ingen grepp, nej.
Ingenting sånt.
Nej, det hade jag lärt mig i militära.
Men de som inte kom, ja, det är klart, alla hade gjort lumpen men alla var ju inte militärpoliser.
Nej, nej. Jag vet inte de andra, men jag hade lärt mig det militära hur de händer tar en person.
Mm.
Vilka grepp du ska ta. Var det gör mest ont någonstans.
Mm.
Om du till exempel greppar hans högerarm och sätter din vänstra hand på hans armbåge och sen höger hand på handleden och så bryter du till bara.
Mm.
Och då går han snällt tills han går på tå. Då ber han om nåd.
Så liksom. Du kunde lite sådana grepp?
Ja, det kunde jag.
Men de andra fick göra så gott de kunde då? Då på något
ja,
sätt.
Tydligen. Råstyrka också då.
Oh. Ja, det har ju verkligen gått framåt måste man säga.
Ja, det är så fantastiskt idag. Det är klart, idag behövs det på ett annat sätt.
Mm.
Idag är det ju förenat med livsfara att vara polis i många lägen.
Mm.
På den tiden fanns ju inte den faran.
Tror du att du hade sökt till polisen idag om du hade varit ung kille?
Ja, jag vet inte. Kanske. Jag hade ju egentligen andra intressen som jag då tog vara på lite senare i livet när jag bytte yrkesbana. Så där. Mm. Jag har ju bytt yrkesbana 2 gånger. Så att, jag vet inte säkert.
Men har du någon gång ångrat valet som, alltså att jobba som polis?
Nej, aldrig. Det har ju gett mig, jag ska säga, självförtroende.
Mm.
Man blir självsäker på något sätt. Att man kan hantera situationer som man då ger sig in i som du inte vet resultatet av.
Mm.
Då är inte facit i hand när du är ingripande.
Nej.
Nej, så det har ju lärt mig att det skapar självförtroende.
Men du säger att du bytte yrkesbana. När gjorde du det då? Hur länge jobbade du som polis?
Jag jobbade som polis i 6 år.
Mm.
Sedan blev jag erbjuden ett jobb att jobba på en socialbyrå, socialförvaltning. Och sen blev jag headhuntad som, det kallas för inspektör på en socialförvaltning. Någon slags mellanchef. Då var jag inte 30 år ens än.
Mm.
Men sedan senare livet så växlade jag och pluggade på universitetet och kom att jobba med personalfrågor på en hög nivå.
Men på den tiden så då skulle jag säga påstå att du stack ut lite grann, för många som började som poliser 60-talet, de pensionerades också som poliser. Det var väldigt sällan att man bytte jobb, var det inte så?
Oh. Det enda man gjorde, man bytte från Stockholm, var det många som bytte tjänstgöringsort.
Mm.
Det var att komma hem till sin egen hembygd.
Mm.
Det var många som ville komma från stan när de har gjort några år.
Mm.
Och på den tiden var det bara en enda sak som räknades, det var antalet tjänsteår.
Just det.
Du kunde flytta runt om du var, hade varit äldste tjänst, kunde du välja och vraka var någonstans du ville jobba.
Mm.
Det var det enda meriten var ju tjänsteåren, inte hur duglig du var. Hade inte alls med saken att göra.
Nej.
Så var det ju det statliga systemet.
Och det var ju så ganska länge faktiskt, ja. Äldst i tjänst gällde.
Mm.
Vilket ju är rätt absurt.
Ja, det är det.
Det är ju många som är betydligt yngre tjänst som kan vara duktigare på...
Ja. På så man räknade sina tjänsteår och se, nu är det nog dags för mig att söka.
Mm.
Det gjorde man det.
Men det blev aldrig krim för dig då?
Nej, jo, det blev det. För att 65, då jobbade jag sagt var i Ockelbo. Och det tillhörde Sandvikens polisdistrikt. Så jag kom ju in sen till Sandviken och kom in då på som civilklädd och jobbade på krim och på span framför allt.
Mm.
Så att det var i och för sig det med span. Det var ju långtråkigt. Sitta ute på nätten och spana på bus och... Det var inte ingen höjdare egentligen, men nej, men jag hade kommit ifrån det här med uniformsjobbet så att säga.
Mm. Men kände du att tiden som polis liksom var över när du bytte, eller var det mer att du ville prova på någonting annat, eller varför blev det så att du lämnade polisyrket?
Nej, det var väl egentligen så en lite äldre kollega som sa att du är inte klok om du stannar kvar som polis när du får det erbjudandet att ta över en socialförvaltning. För jag var väl lite, ska säga, mera socialt lagd än någonting annat. Så att jag lydde det rådet. Mm. Så att jag tog chansen när jag fick den. Så då, sen jobbade jag kommunalt i många år. Mm. Och sedan statligt igen då när jag kom in på universitet. Mm. Jobbade där.
Men du hann få tjänstevapnet i alla fall då efter förstatligandet då?
Ja, ja då det så att vi hade ju tjänstevapen då, och jag har ju även använt det, dragit vapen men aldrig avlossat i skott.
Nej, just det.
Annat än på banan.
Just det. Det är väl rätt skönt det?
Ja, det känns ju skönt. Jag tror att jag inte behöver ha gjort något sånt där som man kanske hade dödat en person.
Just det.
Jag har aldrig varit i närheten av.
Men har du haft den tanken, alltså att du har, alltså, med uttrycka mig så här, att den möjligheten har ju funnits hela tiden, att en sån situation dyker upp och man är tvingad att i en yttersta läge skjuta en annan människa. Har du tänkt den tanken?
Ja, det har jag gjort. Mm. Jag har gått och letat mördare. Mm. Med draget vapen. Mm. Så att det visst, det var absolut det. Då har jag säkert skjutit om det var nödvändigt. Det var kanske mest för att rädda eget liv. Mm. Så det hade jag definitivt gjort, ja. Mm. Men behövde aldrig göra det. Mm.
Jo, jag brukar alltid avsluta och fråga min gäst om de kollar på polisfilmer eller polisserier. Har du varit en fan av det, eller?
Jag gör gärna det, ja.
Ja, det gör det.
Framförallt svenska skulle jag säga. För att det är klart, jag känner ju igen mig själv i vissa avsnitt. Och vissa tycker jag kanske att så gör man inte. Och någonting som jag stör mig lite på, det är den här konfrontationen mellan en chef, oftast en kvinnlig chef, och en, till exempel en krimkommissarie. Mm. Att jag tror inte det förekommer i verkligheten på det sättet.
Nej.
Jag uppfattar det så i alla fall.
Ja, just det, att det blir tjafs om hur det fallet ska lösas.
Ja, visst,
eller
ja.
Så.
Det är alltså någon slags engelsk förebild lite grann. Uh-huh. Men jag älskar ju engelska deckarfilmer, serier. Alltså, Morden och Midsommar har jag sett så mycket, så där finns det väl inga människor kvar längre. Alla är ju dödade. Alltså, det är lite väl mycket. Uh-huh. Men annars så tycker jag att engelska krimmare är oftast välgjorda. Uh-huh. Och bra miljöer och sådär, men även svenska. Mm. Och det kan vara även mera, kanske mera spionfilmer och sånt, men det som har de här olika inslagen, det är jag nog rätt så förtjust i.
Skulle du kunna rekommendera någon specifik film eller så?
Ja, det har ju en skräckfilm här till exempel, som heter förbluffande nog Sven Gunnar, vilket jag också heter.
Så den här
inspelad här på min gård. Det är bland annat du, Hasse, är en av rollerna. Och det har varit fantastiskt kul att se hur sminket har jobbat, vilka duktiga tjejer.
Ja.
Att få det, det blir så verklighetstroget så man nästan måste ta på för att känna, är det verkligen ett hål i huvudet eller hur är det?
Ja, det har varit jätteintressant att se. De har varit jätteduktiga på att göra sår och blod och allt
möjligt. Och man ser alltså hur mycket jobb det är för att göra en hyfsat kort film.
Uh-huh.
Hur mycket tid det har gått åt. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Full action hela dag.
Uh-huh.
Så att det är förvånande vad mycket jobb de lägger ner då som regissören och filmaren.
Ja, verkligen.
Ja, det har varit lärorikt.
Ja, vad kul. Det har varit ett jättekul projekt. Och än en gång så roligt att vi har fått vara här och se Sven. Och, och för att tillägga då, så tror jag att den ska vara klar 31 oktober 2019. Ja. Sven Gunnar, som då har fått namnet efter det. Vet du hur det blev så egentligen?
Nej, de sökte tydligen att den här mördaren skulle ha ett dubbelnamn. Ett svenskt dubbelnamn när de satt och spånade alla möjliga. Då kom Johnny huvudrollsinnehavaren på att Sven Gunnar, för att som han är så säger min styrson.
Ja, just.
Kom han på det. Och de köpte den grejen. Jag tycker det är kul bara för min del.
Ja,
det är
roligt.
Bara kul.
Du har fått en hel filmtitel uppkallad efter dig.
Ja.
Intressant, Sven. Alltså, tack för jättehärliga berättelser från förr. Ja. Men vad gör du idag då? Du är ju pensionär sedan ganska många år tillbaka.
Jag är pensionär sedan 12 år tillbaka.
Ja. Du bor här i Hälsingland.
Mesta tiden bor jag även i Stockholm, men jag vill ju helst vara här.
Ja.
Jag har ju min jakt här. Jag lirar fotboll med gubbar fortfarande.
Du spelar fortfarande fotboll?
Ja. Jag spelade igår morse, jag är lite stel i benen idag. Men jag är äldste gänget nu, så 78 bast.
Ja.
Nej, det känns bra tycker jag.
Ja.
Jag trivs med tillvaron.
Vad härligt att höra.
Ja.
Och inte bara tack för att du är med och gästar podden. Stort tack att vi har fått vara här hos dig och Mirja och blivit så väl omhändertagna.
Ja, det har varit spelat. Ett nöje från vår sida.
Ja, vad roligt.
Ja.
Tack så jättemycket, Sven.
Tack själv. Tack.
Stort tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Mig kan du hitta på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Och gå gärna in och gilla Snutsnacks Facebook-sida också. Det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka. Håll ut och ha en fantastisk vecka fram till dess. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.